Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Avsnitt 62 av Brobacke podcast är nu igång och idag har jag med mig en gäst, Mikrit, känd från Twitter, kortsiktig trader med fokus på TA. Och idag, mina vänner, är det ingen dålig ljudkvalitet som de senaste två avsnitten, utan han är här på plats hos mig. Lyssna på det. Det blir mycket intressant, speciellt om man har en fokus på prisaction och den kortsiktiga delen av handeln. Så lyssna gärna på detta. Kort sammanfattning på marknadsläget. Vi har sett lite action på uppsidan sedan förra veckan. Breda index är tillbaka över sina sommarbottnar. Vi kan titta på Europa, OMX, DAX, vi kan ta S&P och Nasdaq. Framförallt tycker jag att det är value-delarna av marknaden som ser starka ut. Vi kan se banker har studsat bra. Vi ser även industrials som, och Dow Jones då, med andra ord, som handlas en bra bit över sina pre-covid-toppar och även sommarbottnarna då. Och såklart har vi liksom gangsten i år, dollarn som spelar in. Dollarn har kommit ner, då ser vi direkt en liten riskaptit som vaknar till liv. Räntor fortsatt ganska höga, men vi har inte sett någon eskalering i räntetrenden. Men det är också därför jag tror, tillsammans med att om vi tittar på inflationsskyddade bonds mot vanliga 7- och 10-åriga treasuries, så verkar den relationen börja stiga igen. Så det är därför jag tror en tilt. Jag tror att value-delarna kommer relativt prestera bättre. Industrials, bank, energi, om det här fortsätter att studsa. Noterbart med brun energi XLE är ju att vi faktiskt handlas väldigt starkt om man jämför med underliggande råvara, oljan. Vi ligger och pressar på de där topparna och ser ut att vilja bryta upp högre då. Så att ingen breakdown ännu. Vi ser breda index faktiskt, kan man hävda, i många fall bottnade för flera månader sedan i somras. Kan vi nu få en bättre bredd? Kan vi få färre aktier som gör nya lägsta och fler aktier som börjar göra liksom, lite, på lite kortare sikt nya högsta, så kan det här utvecklas till en längre studs. Var den tar oss, det återstår att se. Men helt klart positiva tongångar sedan förra veckan. Med det sagt, njut av snacket med Mikrit. Så där då kickar vi igång avsnitt 62 och mitt emot mig har jag, känd från Twitter, teknisk trader Mikrit. Välkommen!
Tack! Stor ära att få vara här.
Ja, men kul att ha dig här. Du, det är ett par år sedan vi såg varandra sist face to face. Jag kommer ihåg, det var, jag tror, en lunch där på Berns någon gång sista, när jag jobbade för
CMC
Markets, exakt, tradingmäklaren.
Stämmer bra, tiden går fort.
Tiden går otroligt fort, åren går fort och marknaden håller oss ändå unga och alerta, eller vad säger du?
Ja, absolut.
Det är lite kort då, vi bara presenterar. För er som inte har stött på, för lyssnare som inte stött på dig, så är det Mikrit på Twitter och sen så har du en hemsida som vi kan nämna.
Ja, mikrittrading.com.
Stämmer. Och sen en YouTube-kanal.
Ja, och den heter jag också, Mikrit. eller man kan söka på det.
Grymt. Får man det. Du, jag vet, vi har ju pratat om det här tidigare, men jag tycker alltid det är intressant att höra lite kort kring din bakgrund. Du har ju haft, du gjorde ju en så att säga, gick en vända och satsade på tradingen, och det var redan tillbaka innan finanskrisen, va?
Ja, det var 2005, så att jag började, sen slutade jag mitt i, eller ja, precis innan finanskrisen började. Och, eller sluta, men börja jobba vanligt igen. Och sen hoppade jag in ganska precis efter botten på finanskrisen igen och började trada.
Vad skulle du säga de största skillnaderna då, om vi tittar på nu?
Ja, det är svårt att säga. Jag var extremt rookie när jag började första gången med 2005, så att det var den stora skillnaden egentligen för mig rent. Annars tycker jag att marknaden, det var ju stora rörelser då också. Vi var ju ganska nära toppen då också. Det var ju, jag tradade, handlade mycket så här Boliden och sånt. Och det var ju enorma rörelser i de där råvarubolagen också då, på den tiden. Så att.
Om vi tittar på mäklare, trading och så vidare. Jag vet att du nämnde att det var väl som nu är på IG. Erik Lidén var som fick in dig där på, var det E-Trade eller?
Ja, precis. Mm. Han jobbade extra där som, ja, men han pluggade och hjälpte kunder. Och jag ville sätta mig där, jag hade hört ett av en kille då, en före detta stor trader, att där kan du sitta och trada. Och så då kom jag i kontakt med honom och han hjälpte mig in där och sitta då.
Vad var liksom, och titta, skillnaden mer tekniskt när det gäller brokers och mäklare? Man hade samma ordertyper, det fanns inte samma produkter men liknande produkter.
Det var i stort sett samma, det var inte Infront, men det var ju, vad hette den då, via E-Trade, men det var typ samma. Körde, och sen använde man ju via Glitnir, men det var väldigt likt Infront och såg ungefär likadant ut på den tiden, tycker jag då. Det som saknades var ju handla OMX som man kan göra nu då, exempelvis via IG eller CMC då, och dygnet runt då, eller sent på kvällarna och sånt då. Allt det saknades ju, så att man vart ju inlåst om man satt och handlade terminshandel efter stängning då vid 17.30. Det är otroligt skönt att ha nu, så att man kan hedga sig eller ja, fortsätta handla också.
Du är ju en till mestadels kortsiktig trader och med, ska jag säga, egentligen uteslutande fokus på prisdata och prisaction. Hur blev det så?
Jag har ju aldrig varit direkt ekonomiintresserad på det sättet och ingen så här makrokille. Så att, tänkte, det som jag fastnade för när jag började att trada, det var ju rent den tekniska biten, att kunna läsa grafer, se mönstret och förstå det här med stöd och motstånd. Och sen så tänkte jag, om jag ska bli bra på någonting, då ska jag göra det här och inte börja med det som jag inte är intresserad av, utan bara hålla mig till det jag brinner för. Och jag kände ju folk då sedan tidigare inom branschen som tradat väldigt framgångsrikt och i stort sett bara använt sig av den biten. Och jag förstod ju att det går ju att göra det. Och varför lägga tid på den andra biten? Den kommer ju av sig självt också. Automatiskt, ju mer man jobbar med det då, såklart. Man tvingas in lite grann på den biten. Men jag kände att det var det jag brann för. Och det var det jag ville bli bra på.
Och vad skulle du säga var skillnaden mellan så att säga, första satsningen och andra satsningen? När du liksom då förmodligen blev lönsam. Var det skärmtiden? Var det metodiken? Vad var det som gjorde att liksom, det här blev din heltidskarriär i andra vändan?
Det var ju absolut skärmtid och att förstå riskhantering och hela den biten. Och för att backa bandet då, så jag började ju själv hur jag kom in på trading. Om man ska börja, om vi tar från början då, så var det ju genom en känd trader som han hade pensionerat sig då och ville starta automatiserad handel. Och jag är ju i grunden då, jobbade ju då som systemutvecklare. Så jag kom in och han lärde mig då och visade hur det fungerade med att man kunde blanka. Och det var en helt ny värld för mig som dök upp då. Liksom, aha, det går att tjäna pengar på nedgång och sådär. Så, och det där tog jag över sen då. Jag började ju att bygga lite automatiserad handel, men det här med trading då fastnade jag ju för så enormt mycket, och så att det blev ingenting mer av den här automatiserade handeln. Och då i den vevan så var jag pappaledig också, så då så passade jag på att säga upp mig från jobbet. Jag tyckte det var så otroligt kul. Men jag var alldeles för, jag hade ingen bra färdig strategi egentligen hur jag skulle göra då första gången när jag satte mig, så att ja, det var för tidigt att köra då. Men jag höll väl på i något år. Och sen så, jag hade ju både hus, barn och ja, behov av inkomster då. Så att jag kände att klarar jag inte att dra in sig och så mycket pengar till under det här året till nästa då, så ja, då ska jag ta ett vanligt jobb då. Så att jag inte försätter mig i någonting i något galet då. Så då började jag jobba, och sen, men jag kunde ju aldrig släppa det där med tradingen då, så att jag fortsatte läsa böcker och sitta hela kvällarna och titta på charts, och jag fortsatte ju handla också då. Det gick inte att släppa det där. Och ju mer man liksom utvecklades där på vägen då, sen fortsatte jag prata med den här killen då som jag byggde det här systemet åt, och det slutade ju med då att vi satt och pratade varje dag egentligen då. Han satt och handlade själv då med eget kapital. Och sen till slut då så sa han, men fan, säg upp då, så anställer jag dig, så får du jobba hos mig istället. Och det var ju ett enkelt val. Och då kom man ju andra gången och berättade typ för föräldrarna då att jag skulle ha sagt upp mig, jag skulle satsa på trading igen, och det var, man var ju galen liksom.
Det kan låta så.
Ja, men det var ju tokigt. Men då hade jag ju lön, och det var ju betydligt tryggare då de första åren då. Och det gav väldigt, väldigt mycket då. Jag jobbade med honom i nära samarbete med andra killar på större banker och institutioner, och fick lära mig otroligt mycket av hur hela verksamheten fungerar, vad man kan tjäna pengar på. Och göra då. Vi jobbade ju otroligt mycket med spreadhandel och allt möjligt sånt där då. Investmentbolagsrabatter då, att man köper innehav kortare om underliggande eller tvärtom då, beroende på premium eller rabatten.
Om vi kommer tillbaka till lite kring liksom pris och prisaction den tekniska biten. Det som kanske är den största fördelen för mig när det gäller teknisk analys och prisdata, det är just att jag kan definiera min risk var jag har fel på ett väldigt enkelt sätt. Och liksom när man har hållit på x antal år med det här, så börjar man inse att det är faktiskt inte att ha rätt och ha fel som kommer göra att man tjänar pengar i slutändan, utan det är ju risk management och att man kan liksom tjäna pengarna när man väl träffar rätt då. Och där tycker jag just pris är så extremt effektivt.
Jag håller med. Det var anledningen egentligen då att jag kom in, eller att jag fortsatte sen egentligen då, just med tekniska analysen, för vi tjänade bra med pengar på andra strategier också, men det var ju just det här att man när jag började själv sen då, när jag slutade efter att jag jobbade med den här killen då, så, och satte mig helt själv och började träda, då blev man också väldigt medveten om att det här, man åkte ju på några smällar, de här vill jag inte göra om.
Nej.
Och hur ska jag klara att undvika de här?
Ja.
Jo, genom den tekniska analysen är ju världens bästa hjälpmedel i det fallet då. För jag vet oftast när jag väl har lärt mig metoderna hur man ska tänka då, att jag vet ju vart jag har fel, och jag vet vart jag då kan köpa med minsta risk då, där det är då. Och inte ryckas med, som många då i början då fick man ju lära sig, att man ska följa en trend, och när vi sätter en, det är rätt på många sätt då, att om vi kommer ner och bygger en botten, så gör vi en högre topp, en högre botten, högre topp. Det är positivt, och då har vi förmodligen då stor sannolikhet att vi har vänt trenden. Men att gå in då och köpa när marknaden är upp kanske 10-15% utan någon större rekyl, det är ganska vansinnigt, för då har det ju väldigt stor nedsida om man har fel när man kommer in där. Och då har man ju den tekniska analysen då, att man istället då kan avvakta, lära sig ta ut då, vart finns det stora stöd, motståndsområden, vart ska jag hålla mig från och gå lång, och vart är det bra edge att gå kort, och framförallt då, eller vad säger jag, att gå lång på rekyl. Och framförallt om jag har fel där, då har jag så nära till min stopploss. Så att det kostar inte så mycket. Och har jag rätt, då får jag också dessutom direkt snabbt kanske minst 2, men många gånger då 2-5 eller 2-6 gånger min stopp. Och stoppad blir man ju väldigt ofta, men i längden då så innebär det också då att man kan köra 50-50 egentligen plus på trades med vinst och förluster, men ändå blir väldigt lönsam över tid. Så det har ju en enorm edge där att förstå risken.
Precis som marknaden liksom i övrigt, så finns det ju så många sätt att tjäna pengar även med och, när man applicerar teknisk analys. Dels så har du ju olika tidshorisonter, du kan ju vara kortsiktig som du är, eller du kan titta på långa trender också. Man kan gå med trenden, man kan gå emot trenden, liksom mean reversion och så vidare. Har du några sådär interna regler för dig som du alltid följer, aldrig gå emot rådande intradagstrend, eller är det några sådana här viktiga bitar som är liksom grundpelare i din strategi, eller?
Alltså, grunden i mitt tänk som jag försöker lära ut är ju att följ trenden, men det vill säga men att man köper in i en då uppåtgående marknad, köper rekyler, för att när man gör det då, så har man ju mycket bättre edge för en längre sving. Det är mycket, jag pratar här, och det är mycket så jag lär ut i mina kanaler och när jag går igenom då på YouTube och så är det swingtrading då. Lite större rörelser då. Men det blir ju, ibland blir det affärer intradag också, eller ganska många då. Men att man följer då trenden, köper på rekyl, då kan man hålla mycket längre. Där är min regel då, att du har mycket bättre potential då att sikta för rörelse upp till nästa större motstånd då. Men jag tycker absolut inte det är fel att gå emot och köpa stöd i en nedtrend. Men då handlar det om att man bara är ute efter för att plocka en studs mot närmsta motstånd. För att ofta får man inte så mycket mer. För marknaden orkar inte. Köpa stöd i en fallande marknad då. Så du har ju väldigt då, du har ju edgen emot det. Men jag tycker en bra strategi, det är lönsamt så länge du då förstår att jag ska inte köpa och hålla för den stora rörelsen upp. Men det kan man göra i en uppåtgående marknad på rekyler. Då har du ju mycket bättre edge då hela tiden. Att få mer i de stora rörelserna. Så där är ju den stora skillnaden.
Just det. Hur jobbar du med liksom positionshantering? Är du, lägger du hela bettet på en gång, eller liksom skalar du in positionerna vart efter du ser att du får mer i rörelsen? Eller ser ut där?
Det är väldigt olika. Jag jobbar ju mycket med supply demand och större då stöd motståndsområden, och vid de områdena så ritar jag ut som en, det blir alltid som en zon då, enligt jag har vissa regler då hur den här zonen ska dras. Och då gör jag så att jag köper, om vi säger att vi kommer i en rekyl ner till ett stödområde, så lägger jag en köporder precis där zonen börjar, strax ovanför, och stopplossen vet jag då redan innan, den ska ligga under zonen, exakt under då bara. För jag vet att jag har fel om vi kommer ner där.
Så det är platsen den i grafen som är viktig, det är inte ett monetärt belopp, för det där, nej. Tror jag många hamnar lite snett.
Precis, ofta. Utan det är ju platsen i grafen, och i och med då att jag, den här zonen kan man ju rita ut långt i förväg, det är redan när vi sticker därifrån i pris, och sen inväntar man ju då när den dagen och när vi kommer tillbaka, då är jag beredd på det området, och det här följer man ju då i massvisa index, plus att du har mindre nivåer, större nivåer, så att det finns ju nivåer lite överallt då. Men det som styr där är ju dels storleken på zonen, och det gör ju då att jag vill ju alltid ha samma risk, eller oftast då. Sen har jag olika setuper såklart, så att en setup där jag vet att ja, i det här fallet så har jag nog 70-80% rätt hela tiden, där då kan jag kategorisera den som en setup 1 kanske, då har jag ju lite större risk då än vad jag har i en som är en lite mer osäker setup då, där kanske jag har 50-50. Men i övrigt då så är zonen som styr, och jag vill ju alltid ha samma risk, och den tänker jag då i procent av kapitalet gärna. Så säg att ja, jag är beredd på mitt tradingkonto här, så har jag, säg att jag har 100 000 kronor som jag tradar med, som ett exempel då. 2% är jag villig att riska på den här traden. Och då utgår jag från hur stor är den här zonen. Okej, det är 30 punkter ner till stoppen på OMX, eller säg 20 eller 10 punkter, det kan vara 5 punkter, det beror helt på hur stor volatilitet det är. Då styr det, då vet jag redan innan att jag får inte ta större positionen så här, för att i och med att i det här fallet så är det 15 punkter. Och då måste jag ta en mindre position, ibland då så är stoppen kanske bara 9 eller 8 punkter. Och då vet jag automatiskt då att jag kan ta en betydligt större position, men jag riskar fortfarande bara max 2% då, utav kapitalet på traden. Så att det är hela tiden zonen som styr, och zonen i sig blir större eller mindre beroende på hur hög vollan är. Vilket är väldigt bra. Så att de flesta gör ju felet att de, jag ska köpa OMX här. Jag har alltid 5 punkter i stopploss till exempel. Det är helt, det går inte att trada på det sättet.
Inte när man har en VIX över 30 i alla fall.
Nej, och jag ska dessutom då alltid ha 5 punkter i stopploss. Jag satsar på 15 eller 12 punkter i target. Och det blir också helt fel tänkt då, för att dels då styr ju vollan, vilket du då får ut genom att rita ut de här zonerna då. Så vollan styr ju storleken då på vart din stopploss ska vara, och sen är det grafen, man måste också titta i grafen, vart är närmsta motstånd, vad är rimligt att jag ska få i target? Ja, jag har ett enormt motstånd 10 punkter upp och min stopploss är på 15 punkter, säger mitt system här. Då är det inte ens värt att ta traden. Så att man är förberedd och inte istället då bara, jag sätter 5 punkter stopploss och jag ska ha 15 upp då. Mm. Men det finns ingen möjlighet för att ta ett stort, det har redan marknaden skapat ett stort motstånd strax ovanför. Då är det bättre att avstå den traden. Så att det gäller att vara lite street smart och tänka utifrån hur det ser ut. Då har vi droppat 100 punkter rakt ner och sen så kommer ner till stort stöd, bygger en bas och sen att man börjar trada därifrån. Ja, då är ju potentialen betydligt större på ovansidan. Samtidigt som man då kan skala av på mindre motstånd på vägen upp. Men det gäller hela tiden att läsa och titta då i chartet. Det är det som bestämmer egentligen då hur hela traden ska se ut då. Vart jag ska sätta stoppen, vart jag ska ta target och så. Och det vet jag redan i förväg då innan jag tar min trade. Och jag vet också i förväg exakt hur stor position jag ska ta. Det hinner man ju enkelt att räkna ut då, i och med att jag redan har förberett vart jag ska gå lång och vart stoppen ska vara. Så det blir ett väldigt enkelt sätt att handla på.
Hur hanterar du den psykologiska aspekten? För man kan ju ha uppsatta regler, men sen gäller det att följa det. Och min erfarenhet av dels att jobbat för en retailmäklare tidigare, men även skillnaden på att förvalta egna pengar kontra att göra som jag gör nu, förvalta andras pengar, externa pengar. Då har man ju en risk management-funktion, man har liksom folk som kontrollerar en, vilken risk man tar och så vidare. Och som egen trader så har man ju ingen som kontrollerar en. Och det där tror jag är... det tror jag är liksom något som kan vara väldigt svårt, eller jag vet att det är väldigt svårt, jag har sett många exempel på det. Hur hanterar du den psykologiska biten att följa liksom dina regler och inte tumma på de här riskreglerna? Liksom, finns det någon hard stop loss, har du några interna gränser för när du har liksom haft gått emot dig för många gånger på en dag, eller hur tänker du där?
Det är ju en väldigt, det är en svår bit, det tar ju tid att lära sig den biten. Psykologi är ju nästan, jag skulle säga 50%, oavsett om du har, det låter ju så enkelt, men jag har ett perfekt system då. Även om någon skulle ge mig ett superbra system när jag börjar trada, så det innebär ju inte
varit några cash ändå. Liksom.
Nej, det innebär ju inte att du blir lönsam för det, för att du har ju det här psyket, du ska hålla traden till målet, du ska stoppa det där, du ska stoppa det, och hela den där biten den är ju jättesvår. Men det är ju regler och disciplin är det enda som man måste sätta upp dem för sig, för att annars förr eller senare så kommer du ju åka på en smäll som äter upp kanske 50% av kapitalet, och då det är väldigt jobbigt att ta tillbaka det. Då ska du ju ta in 100% av ditt kapital bara för att komma till break-even, och det är väldigt, väldigt psykologiskt jobbigt. Så att, det enda jag kan tipsa om där, det är att förstå risken, ta fram en metod och följa den och vara benhård på att jag riskar max 2% på den här traden eller 1% eller 3% vad det nu är, men jag går inte över det, och man får bita ihop och ta förlusten helt enkelt. Och sen bokföra då alla trades framförallt och skriva ner dem så att man kan föra lite statistik och gå tillbaka och titta på vad är det jag har gjort här och vad är det som inte fungerar och så. Jag tror många, de fokuserar ju alldeles för mycket. Det är lite både charmen och faran med trading, att vem som helst kan ju bara öppna ett konto, och kommer man in på rätt tillfälle, köper någonting i en uppgående marknad, så tjänar man ju pengar. Och sen tror man att man är väldigt duktig. Det blir ju lätt så. Och det är otroligt viktigt att vara ödmjuk och förstå att framförallt förstå risken då. Och,
så jag, fort man slutar vara ödmjuk, så det är ofta då får man går
nästan alltid åt fanden. Så där har man ju provat 100 gånger eller vad säger man. Ibland tror man ju att man är bättre än vad man är och frångår då lite, och det får man väldigt snabbt äta upp då. Men det är ju sånt man lär sig med tiden då också. Och i början vet jag tyckte det var jättejobbigt i början. Man kunde ju gräma sig för att missa trades, för att jag ville komma in. Jag vill ha min risk när jag tar en trade, och jag vill komma in i närheten då av en nivå där jag vill köpa. I början då så var man ivrig, hoppade in för tidigt, eller så ibland då så missar man ju traden då för att den vände tidigare, och så blir det inte som man har tänkt då. Då blir man ju väldigt frustrerad, och det var sjukt jobbigt liksom att fan, nu är jag inte med här. Och det där måste man också lära sig att ibland är det så att marknaden går ifrån en eller så. Det är bara att sitta och vänta, för det kommer alltid nya lägen. Men att inte bli uppjagad och uppgiven eller då. Ja, och sen det som händer då är att man börjar jaga marknaden och hoppar in på helt fel ställen. Och sen helt plötsligt har man en väldigt stor risk mot vad man skulle ha haft annars då. Sen nästa tips för att stävja den här iven då, för det är ju svårt, det är ju att diversifiera sin handel, att inte bara sitta med OMX till exempel då, för då är det, ibland uppstår ingen setup då enligt ens regler på kanske en hel dag kan det vara då. Det kan ju vara sjukt frustrerande då att sitta och vänta på de här, men diversifierar du och innehandlar DAX, OMX, SP500, dels får du en bättre känsla för hela marknaden, du får mycket mer kontroll på vart alla stora nivåer är, och i och med att USA styr när de öppnar, så är det ju, är S&P ett stort stödområde, då är det ju i en uppåtgående marknad den har rekylerat ner, det kanske inte är det bästa läget då, man får ju den förståelsen att du kanske inte ska gå kort OMX till exempel i det sammanhanget, och framförallt då det blir mycket mer affärer och du håller dig mer aktiv hela tiden och håller igång, då slipper du känna det där att jag är onyttig eller jag bara sitter och inte gör något.
Och tålamodet och vänta på de bra setups.
Men det är ju den viktigaste egenskapen också, att vänta tills man har en setup och inte bara hoppa in och okynnestrada. För det slutar ju nästan alltid med att du gör massa onödiga utgifter, och sen när väl setupen kommer, ja, då går den åt till att ta tillbaka de pengarna man har kört ut på alla de här.
Smarta. Man är mentalt trött kanske på
tradingen. Ja, då orkar inte det. Så slutar du plus minus noll för dagen. Men hade du bara låtit bli de andra tradesen och väntat på setupen, så hade du haft en bra inkomst den dagen och fått det då. Så det är en stor lärdom att ta med sig då. Och sen är det ju mycket det här psykologiska, men att träna på det man gör är ju sjukt viktigt också, att träna på den tekniska biten och bli bättre, och framförallt att träna på rätt sätt istället för att göra 100 trades och sen så hela tiden bara hoppas på att men imorgon då blir det bättre, nästa trade då ska det bli mycket bättre, då istället då ta, bokföra, skriva ner, säg, jag brukar ha som regel att man skriver ner 20 trades, går igenom dem när man har gjort dem, och så tar man fram då för att bli lite mer effektiv då, så tar man ju fram och tittar på det här, okej, vad är mina största förluster i de här, av de här 20 tradesen. Ja, det är de här 3 stycken då som sticker ut då. Och så börjar man jobba med dem, identifierar att okej, vad har jag gjort för fel här? De här 3 tradesen, det är det jag ska fokusera på i nästa serie av 20 trades och undvika. För på så sätt så blir det ju hela tiden en bättre och bättre trader då, för att undvika de här stora förlusterna. Och till slut så kommer du se då att du blir lönsam bara genom att hela tiden jobba på att eliminera de här dumma tradesen och ta bort dem. Och det kan du endast göra och då bli effektiv genom att skriva ner och vara lite disciplinerad och följa upp din handel. Och det tar inte speciellt mycket tid att göra det heller då. Det är ett bra tips tycker jag. För att
jättebra tips.
Komma igång.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Slumpen är ju rätt elak. Vi kan ju ha liksom en sannolikhet på en setup och göra rätt som har bättre hitrate än 50-50. Du kan ha ganska mycket över 50-50 och ändå ha en lång streak av förlorande positioner då.
Absolut.
Och där tror jag många, och det kan ju vara extremt frustrerande, och framförallt då om du har en risk management som tillåter en ganska stor förlust. För det kan vara, tyvärr är ju inte trading linjärt, utan de kommer ju liksom inte sådär, utan du kan ha ett gäng vinstaffärer och sen så kan det komma ett gäng förlustaffärer.
Det är där det kommer in också, den här psykologiska biten, att det är så viktigt att du har gått tillbaka, backtestat och tittat så att du tror på det du gör. Att just du ser att över tid, jag har gjort en test tillbaka på kanske 50 trades och setupper, att du ser att du är lönsam över tid. För annars, det är som du säger där, sitter du där och speciellt om du följer någon annan kanske på Twitter eller något och tar trades enligt dem då. Tredje förlusten på rad, så då kommer du kommer inte att ta den fjärde traden, och det är likadant om du inte har gjort ditt jobb och gått tillbaka, sett att du ska verkligen tro på det här och klarar av att tänka i sannolikheter. Det är också väldigt svårt som trader, att det är lite så här, när man tar en förlust då gör man ju fel. Man har gjort någonting dåligt. Det är så vi är inbyggda att lära oss. Liksom. Men samtidigt så är det ju, om man tänker sig när man var barn då, att om man ramlade när man började lära sig gå. Så man reste sig upp och så ramlar man igen och reser upp. Till slut lär man sig. Det är inte fel i att göra det. Det är fel om du ramlar och sen aldrig mer vågar resa dig upp då. Men det är samma sak här i tradingen då, att du hela tiden tänker och går tillbaka och lär dig hur du ska göra.
Jag tror att det är en jätteviktig poäng du nämner. Om vi tittar på den institutionella världen, så finns det ju några av världens största fonder, framförallt om vi kollar på liksom, kanske CTA-sidan och trendföljande. De har ju en hitrate som är en bra bit under 50-50, och hela deras edge ligger ju i att faktiskt när de träffar rätt, att de rider de trenderna och de ökar positionen och så vidare. Sen är det mentalt jobbigt att sitta som diskussionär handlare och ha en hitrate som är 3 av 10, för det kommer att vara väldigt många förluster i rad. Men jag tycker det är jättebra att du gör den poängen. Och jag tror också
att tänka sannolikheter, det är det viktigaste man kan göra som trader. För det är det man lever
absolut
med. Liksom. Vi har det är en oviss värld, men vi vet att, eller vet, men om jag har ett bra testat system så är jag oftast lönsam på en serie av kanske 10 eller 20 trades. Mm. Men de närmaste 3 tradesen, de kan ju bli vad som helst. Ja, ingen aning hur bra setup det än är, så kan det ju bli 3 förluster på rad.
Absolut.
Definitivt liksom. Och då är det ju där du måste stålsätta och våga ta den fjärde traden, för det är den som kommer att ge, eller femte då, som kommer att ge, fjärde och femte kanske då, som kommer att ge att du är på plus igen. Men då skiter man ju dem och så hoppar man till nästa tuva om man inte har gjort jobbet och tror på det här. Och framförallt om du inte kan tänka då i sannolikheter. Det är det som är så svårt med trading också då. Men då hoppar du vidare, för det är det felet som de flesta gör. Jag har ju själv gjort det då, liksom att då försöker man hitta en annan strategi. Och så börjar man med den. Och så förr eller senare kommer ju de här 3-4 förlusterna på rad. Ja, då hoppar man till nästa toa. Och så håller man på så, då kommer man aldrig någonstans.
Tror du att liksom i tiden du började, eller första delen av tradingkarriären, tror du att det formade dig i form av, för att titta förra året så var det ju många som och kanske efter covid-kraschen, många som har tjänat pengar på att vara all in lång i många papper, och det har gått väldigt bra. Och sen har det där helt förändrats. Om vi tittar på global risk, kanske peakade i februari förra året, men om vi tittar i år så har ju verkligen det här att vara long only och bara köpa dippen, det har ju varit en katastrofal strategi i år. Och sitta på saker och inte ta vinst och inte vara aktiv och inte jobba med sannolikheter och liksom kunna sälja när man har fel och så vidare. Tror du, har du några tankar där kring varför hamnar man i den här mer liksom trading-delen med handla på sannolikheter och så vidare, eller det här liksom long-only-tänket som kanske har premierats?
Personligen så tror jag hade lite tur där, för jag hade ju en mentor som kunde ju allt det här och var duktig på att lära ut. Och när man gjorde då, jag vet när jag började trada, så vi satt ju och pratade mycket då, trading, för han höll ju på också. Och då fick man sig en rejäl utskällning när man talade om vad man hade gjort. Han sa liksom, men så här kan du inte göra, liksom. Du måste ju tänka på risken. Så att jag hade väldigt tur att få inpräntat i då att riskhantering och hur viktigt det är och vad som kommer att hända förr eller senare. Och där tycker jag också det är väldigt viktigt. Var inte rädd för att ta hjälp av någon inom de områdena, så att du, och försöka lära dig, kontakta någon som är bra så att du förstår risk och så när du börjar. För det är verkligen A och O. Och ju snabbare du kan inse det, ju bättre kommer det gå sen. Sen är man, nackdelen där är också, eller nackdelen, men jag är inte den som då köper en aktie och sen sitter jag. Det som inte sker oftast då, det är att jag sitter och åker med 1000% upp i ett papper.
Det är avigsidan.
Det är avigsidan med risk.
Alternativt,
ja. Man kan ju göra det, men förr eller senare, i och med att man då hela tiden lyfter upp sin stopploss och så kommer man ju bli utstoppad. Men det kommer ju nya setuper hela tiden, så att man kan ju använda dem då. I längden kanske det blir lika bra ändå, och framförallt om man ser till som nu då, som du pratade om här, när vi har haft en riktig bear market här i ett års tid i princip, eller i alla fall 8-9 månader då. Så du slipper ju vara med och åka ner och bara se allt raseras.
Och framförallt det mentala som man märker, du kanske märker säkert det också som är på Twitter, men man märker ju frustrationen där ute och liksom hur en sån här nedgång som ändå inte har varit, okej, i vissa namn har den varit väldigt stor om vi tittar tech och growth och så vidare, men det finns ändå andra delar av marknaden som, det är ingen extrem nedgång med tanke på vilken uppgång vi har haft sen covid-botten, men det är en enorm frustration där ute.
Ja, tittar man på index så är det ju, vi är inte ens, har vi halvvägs ner bara från 2020, coronakraschen, så att det har ju varit en enorm bubbla här sista 2 åren också innan då, så att men som du säger där, det är många individuella papper där det har varit en rejäl krasch och där det verkligen kan ställa till illa, där vi pratar 70-80% ner. Även många stora amerikanska bolag som Netflix och de här har ju också varit ner kanske 70%.
Jag tror 50% av aktierna på Nasdaq var ner mer än 50%. Och
så där kan man ju verkligen prata om en, det är en riktigt stor krasch egentligen, och det kan ställa till mycket. Men jag tycker det är det som lockar mig. Fördelen då med trading är just att jag behöver aldrig någonsin hamna i de där situationerna. Mm. Att jag blir sittande med minus 70% i olika papper och så. Utan på det sätt som jag handlar då, så det spelar ingen roll heller då. Det är också fördelarna. Det spelar ingen roll om vi faller nu i 3 år till. Jag kommer inte hamna i de här situationerna. Och det är det jag har försökt att sträva efter, att komma ifrån den där rädslan. För jag ska ju det är trots allt så, det här är det enda jag gör, det är det här jag lever på, och jag kan inte försätta mig i de situationerna, för då måste jag gå och söka ett jobb. Och det vill jag inte göra, för jag tycker det här är så otroligt givande och kul att hålla på med. Och då är ju riskhanteringen, den är så otroligt viktig, och just trading-sättet då som jag handlar på, det gör ju att jag förhoppningsvis då, men så länge jag följer mina regler så kommer jag aldrig någonsin kunna hamna i de där situationerna.
Motargumentet, men det man säger, faran där man kan nämna då, det är att det finns ju exempel på när marknaden gappar rejält, när stopplossar inte triggas, och då om man kanske är rätt girad eller har hävstång i positionen, så kan det ju bli rätt tufft för liksom en kortsiktig trader också. Är det något du upplevt, eller har du byggt en metodik så att du inte ska liksom, även om det sker ett stort gap eller liknande, att det inte ska slå för hårt? Nu vet jag, det finns ju vissa mäklare som erbjuder lite så här garanterade stoppar och sånt, men det är ju inte riktigt riktiga värden heller. Saker och ting kan ju slippa rejält. Vi har sett det, liksom,
alltså det stora marknadsvärdet. Handlar man om, jag är ju inne och handlar en hel del aktier, så att där man har ju den risken även natt. Det går ju aldrig att komma ifrån då. Men man får inte gå all in då i ett papper.
Utan så det är positionshantering.
Positionshanteringen är ju viktig. Och hellre istället för att göra det här superklippet med risk då, att man blir av med 50% av portföljen då, så hellre se det långsiktigt och se det som att varje dag ska man ju dra in sin lön, ja, och gärna då mer, men de bra dagarna då blir det ju oftast mycket mer också då, så att man får bort dem där, men det går aldrig, vi lever i en värld där du kan aldrig kapa all risk, så är det.
Men
det jag gör är att om vi kommer ner och jag tycker det ser ut som en bra nivå vid nära stängning, till exempel en fredagkväll, då kanske jag avstår traden eller tar en mycket mindre position än tänkt. För det går alltid att komma in igen på måndagen. Mm. Ifall det värsta händer så är det väldigt onödigt att sitta inlåst med fullsmockad med terminer i OMX då, och sen har du hela helgen och hela fredagkvällen och mycket kan hända. Ja. Och tänka lite smart då. Men det går ju alltid att komma in på måndagen. Och jag kanske inte får det här perfekta entret, men det kommer ju nya setuper senare under dagen eller på tisdagen. Och komma in då med mindre risk, för att då kan jag skydda mig hela tiden så länge marknaden är öppen då.
Om vi pratar lite, vi har varit igång ett tag, vi ska börja runda av snart, men jag tänker ändå prata lite nuvarande marknadsläge. Vi har ju en VIX över 30, vilket implicerar i alla fall swings runt 2% intradag i breda index. S&P väldigt volatil, valutorna väldigt volatila, räntorna också. Min tekniska bild just nu är väl att mycket hänger på dollarn. Kan vi få en sjunkande dollar så bör det gynna de mesta liksom risktillgångarna. Index har lyckats kravla sig tillbaka över de här sommarbottnarna som var ändå liksom viktiga stödnivåer. Så det är väl i det korta positivt, tycker jag. Nu vet jag att du är intradagstrader för det mesta, men hur ser du på marknadsläget nu, och är det några liksom viktiga nivåer du kollar på, eller vad är din take i dagsläget?
Ja, först och främst så jag försöker inte spå marknaden på lång sikt då, men däremot så är det ju då större viktiga nivåer, och torsdagens botten då som vi satte, som SP 500 som bra exempel då, när vi gick ner Nasdaq också då. Och där vi gick ner då till 3500 var det väl då som vi spikade i. Och det är ju då en stor viktig nivå som jag har pratat om mycket då på min YouTube-kanal och så. Och de gillar ju jag när vi får de här urblåsningen ner och vi är rejält översålda och vi kommer ner. Och så ser man att där kommer in köpare och så. Och det tror jag, det tycker jag är ett tydligt tecken på att vi går ju också in i en mycket bättre säsong nu.
Stämmer.
Vi har ju slutet på oktober, sen har vi november, december. Det är en bra period mot vad vi har varit om man tittar statistiskt tillbaka.
Och inte bara på ett år, utan du kan även titta på, du har liksom säsongseffekt på Yom Kippur, alltså judiska högtiden. Du har en presidentcykel som tittar på 4-årscykler, och då är det just slutet av Q3, början av Q4 som är en bra köpläge. Så att du har flera säsongseffekter som linar upp här ganska snyggt för att köpa i oktober.
Jag blir väldigt exalterad när det blir såna här som vi hade då i torsdags när statistiken kom där. Inflationsstatistiken i USA. Rejäl nedgång ner till de här stora. Jag har suttit och väntat på de här nivåerna också länge. Och jag ser, man ser då att det faller ner både på Nasdaq och SP500 och slår i dem där. Och
stor spik på Dax.
Jag älskar ju att köpa dem där då. Är ju mitt jag ser ju det som extremt bra läge att komma in då, men för mig är det en swing trade då. I det här fallet är det upp mot 3800 nivån, så vilket vi nu befinner oss vid i stort sett då,
80
på
punkter under
SP500. Sen försöker jag rent, jag tror att vi har potential även om vi dippar nu ner här, så att vi kommer att hålla den nivån kanske fram till årsskiftet. Om man tittar då statistiskt tillbaka och så. Så jag är lite positiv överlag så, men samtidigt så för mig är traden liksom, det är där nerifrån upp mot 3800, sen kliver jag gärna åt sidan här, avvaktar lite och ser vad som händer, och bryter upp ovanför 3800, ja, då är jag med igen och då vet jag vart jag har min stopploss om vi går över där.
Och då är det köpa på rekyl scenario,
ja, då är det köpa rekyl gärna då, om vi kan ta oss upp över 3800 nivån, köpa där i krokarna då med tight stopploss och sen hänga på upp till nästa då lite större områden. Jag har inte exakt i huvudet vart det är, men vi har ju det fallande motståndet där. Och jag kan tänka mig att vi kan, om jag bara får gissa då, så bör vi ju kunna ha en hyfsat bra börs här. Men jag tror att det kommer vara otroligt svängigt ändå då. Det är som du säger där, vi har 2%, 2,5% per dag i slag då, och för mig är det liksom inte, jag tycker inte det är så viktigt att sitta som intradagshandlare då, eller swingtrader, att sitta och ta ut en riktning och sen hålla den, för att det går att göra så pass bra rörelser per dag hela tiden mellan de här stöd och motstånden. Men jag är positiv, men nu får ju första området då, 3800 på SP, avgöra, kan vi etablera så för den då, så tror jag definitivt att vi kan gå lite till på ovansidan. Och sen uppe vid det här fallande motståndet då, som jag har gått igenom det nu i
typ 4100-200.
Ja, någonstans 4000 där uppe. Då. Så där avgörs det väl då. Då. Mm. Och vi kan mycket väl få en, inte vara klara på långa vägar på nedsidan framöver. Men det kanske blir senare då i januari, februari eller något. Då. Kan jag tänka mig i så fall. Men jag försöker ta en bit i taget.
Ja, foka på din tidshorisont och så vidare. Det och det är det som är fantastiskt med det här, att vi det finns, och det tror jag att många diskussioner och liksom konflikter på sociala medier handlar ofta om att man pratar om olika tidshorisonter ofta när det gäller just handel och trading.
Absolut, och det är också det som gör det så svårt när man följer andra och man har ingen aning om egentligen, men jag menar ingen strategi är fel heller. Om du har en horisont på 3 månader så kan du ju vara jättebullish. Men medan en som handlar intradag kanske är väldigt bearish. Stämmer. Bara för stunden. Stämmer. Men imorgon är han bullish igen. Så då vi kommer ner då. Eller om vi tar mig då jämfört med någon långsikt. Och där kan det ju bli väldigt konflikt då rent. Om man inte är insatt då i hur de handlar och hur man gör då. Så att försök att sätta er in själva, antingen ta reda på hur den här personen handlar, om ni nu ska följa dem, men det bästa är ju att försöka ha en egen plan och en egen riskhantering som är bra. Det är väl det bästa tips jag kan ge så här. Tänk på risken och försök att hålla den själva istället för att följa andra.
Och där hjälper Pris oss att vara ärliga inför att definiera vår risk. Jag tycker det sammanfattar bra. Grymt kul att ha det här med Krit. Säg tack för den här gången.
Tack själv. Jättekul att få vara med. I'm
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.